بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. Fortsätter vi att gå igenom kapitel 14 på Kitab al-Tawhid, och vi kom fram till bevisen som författaren nämner. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah börjar med att nämna versen från Surat Yunus: وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Åkalla inte någonting vid sidan av Allah som varken kan gagna eller skada dig. Och om du gjorde detta så skulle du bli från dem som begår yani zulm. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْءٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Och om Allah låter en olycka drabba dig så är det endast han som kan avvärja den. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam att åkalla ingen annan vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen som varken kan gynna dig eller skada dig. Och här säger Sheikh Fawzan att det som folk åkallar vid sidan av Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, det kommer inte att gynna dig om du dyrkar dem. Och det kommer inte skada dig om du inte dyrkar dem. Allting som folk dyrkar vid sidan av Allah, statyer, änglar, jinner, vad det nu kan vara för någonting, kommer inte gynna om du dyrkar dem. Du kommer inte få ut någonting av att dyrka dem. Och det kommer inte heller skada dig om du inte dyrkar. Du kommer inte få någon straff. Eller hur? Och sen säger Allah också orsaken till varför man inte ska dyrka dem: om du gör det så kommer du vara från valimin, från de som har gjort orätt. Och vad menas med zulm i den här versen? El-mushrikin. Då kommer du vara från de som sätter gudar vid Allahs sida. De som dyrkar andra än Allah. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala kallar också shirk för zulm i Koranen. Inna shirka la zulmun azim. Som Luqman sa till sin son i surat Luqman. Att min son, sätt ingenting vid Allahs sida. För sannoliken så är shirk det största förtrycket. Det största zulm. Så shirk är zulm, orättvisa. Och Allah säger också: wal kafiruna humu zalimun. De icke troende, det är de som är förtryckarna. Yani deras kuffer och deras kyrk är orättvisa och det är zulm. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att om någonting dåligt drabbar dig, så finns det ingenting som kan avvärja detta förutom Allah. Och den här versen som Sheikh Fawzan säger här, att Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder här profeten från att åkalla någonting vid Allahs sida. Någonting skapat. Någonting, eller allting skapat som varken kan gynna eller skada. Som inte kan skydda dig. Och sen nämner Allah visheten bakom detta. Att om man skulle åkalla någonting annat än Allah så skulle man vara från en mushrikin. Och det här förbudet är generellt till hela umman. Yani Allah tilltalar profeten alaihi salam, men förbudet är generellt i hela umman. Som då Allah subhanahu wa ta'ala också säger: "Wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-mushrikin." Att om du Muhammed skulle ha begått kyrk, så skulle dina gärningar ha gått förlorade och du skulle vara från förlorarna. Så det här är generellt att om någon, vem det än är, gör kyrk, så kommer hans gärningar att gå förlorade. Och han kommer att vara från förlorarna. Här säger Allah, eller här säger då Allah subhanahu wa ta'ala också, att ingen annan än Allah kan gynna oss. Endast Allah azza wa jalla kan ta bort våra problem. Och då är det endast Allah som förtjänar att dyrkas. Så Sheikh Fawzan säger här att versen bevisar att det är shirk akbar att åkalla någon annan än Allah. Versen bevisar också att om den bästa av människor skulle ha åkallat någon annan än Allah, så skulle han vara från en valimin eller mushrikin. Så vad ska vi då säga om resten av människor? Och vi lär oss också av versen hur inkompetenta dessa avgudar är, så hur kan det då vara rätt att dyrka dem? Alltså om människan bara skulle förstå den här principen, att det endast är Allah som kan gynna och skada. Allting ligger i Allahs händer. Ingen profet kan gynna eller skada oss. Ingen ängel, ingen jinn. Utan allting är oss Allah subhanahu wa ta'ala. Endast Allah kan ge oss försörjning. Endast Allah kan ge oss ett längre liv eller kortare liv eller hälsa eller sjukdom. Allting ligger hos Allah. Så vem är det då vi ska söka dessa saker ifrån? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Hur dumt är det inte att gå och söka dessa saker från någon som själv inte kan gynna eller skada. Som själv är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Sen så nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Be därför Allah om försörjning och dyrka honom. Och var tacksam till honom ska ni återföras. Och det här nämndes inte här i översättningen, men om man läser hela versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: فابتغوا عند الله رزق. Sök er försörjning hos Allah. Vill ni ha pengar, vill ni ha hälsa, vill ni ha vad det nu kan vara, sök det hos Allah. Och dyrka endast honom. Washkuru lah. Och var tacksamma till honom. För det är till honom som ni ska återföras. Ja, ni sök uppriktigt eran risk från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är, när man kollar på folk och religioner som dyrkar andra än Allah. Mushrikun. När de tillber sina statyer och helgon och sånt. Vad är det oftast de söker för någonting? Är det saker för nästa liv eller världsliga saker? Världsliga saker. Dunja. Risk. Pengar. Hälsa. Guld. Makt. Det kan vara vad som helst. Så Allah säger: sök er en risk hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och dyrka endast honom. Och var tacksam till honom. För det är till honom som ni ska återföras. Ja, ni tackar Allah för allting gott som ni har fått. Och så säger Sheikh Fawzan här att tacksamhet till Allah är att, ja, ni, vad kan man säga, erkänna allting gott man har fått från Allah. Eller i'tiraf. Att man vet att min hälsa är från Allah, min risk är från Allah, min säkerhet jag har fått är från Allah, mina kläder är från Allah, min mat, min dryck, allting är från Allah subhanahu wa ta'ala. Två, hur tackar du Allah? Jo, genom att använda det goda du har fått i att lyda Allah. Och använd inte de här gåvorna till att synda. Det är också tacksamhet. Det är inte tacksamhet att Allah ger dig pengar och sen så går du och köper haram för pengarna. Det här är otacksamhet. Utan använd det goda du har fått till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och till Allah ska ni återföras på domedagen. Och där kommer han att belöna varenda människa för det som hon har gjort. Så Allah beordrar oss i den här versen att söka vår försörjning från honom ensam. Inte från statyer eller från avgudar eller från andra människor. Utan att endast söka detta från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att erkänna att allting gott man fått är från Allah. Och att sen använda det här goda till att lyda Allah och inte till att synda. Och att vi alla kommer att återföras till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen nämner författaren nästa vers: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Och vem är mer vilse än den som dyrkar andra än Allah eller åkallar andra än Allah, som inte kan svara honom fram till domedagen och som inte ens är medveten om att de anropas? Och så säger Allah i nästa vers: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, och då folket kommer att återuppstå och samlas inför Allah, كانوا لهم أعداء. Då kommer dessa som ni har åkallat att vara era fiender. وكانوا بعبادتهم كافرين. Och de kommer att förneka och ta avstånd från eran dyrkan till dem. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Vem är mer vilse än den som åkallar någon vid Allahs sida? Yani ingen är mer vilse än den som gör dua till någon annan än Allah. Det finns ingen mer vilse än de som gör kyrk. Förstår ni? Det finns ingen som är mer vilse än de som åkallar andra än Allah. Och sen beskriver Allah de här människorna, eller de statyer som åkallas. Och många av ulema säger här att versen refererar först och främst till döda människor som folk åkallar vid sidan till Allah. Det kan betyda statyer, men Allah alam, versen handlar mera om döda människor eller änglar eller jinner som folk tillber vid sidan av Allah. För Allah använder män. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبْ. Ordet män används oftast till människor. Om det skulle vara materialistiska saker som statyer och kors och sånt, då skulle Allah säga ma. طيب. Så män används oftast till aqil och ma till ghayra aqil. Och Allah beskriver också de här människorna som de åkallar vid sidan av honom, att de aldrig kommer att kunna besvara deras dua fram till domedagen. Och de känner inte ens till att folk åkallar dem. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. De vet inte ens om att folk kommer till deras grav och gör kyrk. طيب. Och på domedagen, vad händer då? Då kommer de att vara fiender till dem. Och de kommer att ta avstånd från den kyrk som de begick. Så Allah kallar det här för kyrk. Eller han kallar det för ibada, dyrkan. Att de åkallade dessa döda människor kallar Allah för dyrkan. Så den här versen tyder klart och tydligt på att det är kyrk och kuffer att åkalla andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så nämner författaren en till vers. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَى وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ. Och vem är den som bönhör de betryckte eller de nedställda som ropar till honom i nöd och befriar denne från det onda som plågar honom? Och vem är den som gör er till, yani, de som är arvtagare, som får arva jorden efter varandra? Finns det någon gud vid sidan av Allah? Hur lite förstånd har inte människor? Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala till kuffar. Vem är det som åkallar den nödställdes dua? Och vem är det som tar bort hans svårigheter? Det är Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Endast Allah. Och här säger ulema att Allah använder ofta tawhid al-rububiyya för att bevisa tawhid al-uluhiyya. Och det här har vi nämnt tidigare. Att Koranen tilltalar alla människor. Och den tilltalar kuffar. Och många av kuffar godkänner eller erkänner tawhid al-rububiyya. Om du frågar många icke-muslimer, de säger Gud eller Allah är vår skapare. Allah är den som bestämmer över allting. Han är den enda som försörjer och så vidare. Men de dyrkar andra än Allah. De begår shirk i tawhid eller uluhiyya. Taib. Så Allah använder ofta de här argumenten. Som till exempel kuffar i Mekka. Vad gjorde de? De dyrkade sina avgudar och sina statyer. När de hade det bra. Men när de hade det riktigt svårt. När de var i nöd. Då vände de sig bara till Allah. Så Allah säger, om ni ändå bara vänder er till Allah i nöd och han är den som besvarar er i nöd, varför ska ni då inte dyrka honom i goda tider? Eller hur? Så, och det här är också en viktig princip som ulema nämner. Om man bara har förstått det här i sin aqida, tawhid al-rububiyya, att Allah är den enda som kan gynna och skada, Allah är den som äger allting. Allah är den enda som kan ge liv, ta våra liv, som kan göra oss rika, fattiga, friska, sjuka. Då är det också endast han som förtjänar att fråga om dessa saker. Eller hur? Och det blir idioti att fråga någon annan om dessa saker. Som inte kan gynna, som inte kan skada. Och som själv är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Och som själv är en skapelse. Så det är viktigt att förstå de här principerna. Väldigt grundläggande och enkla och logiska principerna som finns i tawhid. Som egentligen borde tilltala alla människor som har ett förstånd. Ja. Och sen nämner författaren en hadith från Tabarani. Att under profetens tid, alaihissalam, så fanns det en munafiq, en hycklare, som brukade störa muslimerna. Så vissa av sahaba sa, låt oss gå och söka hjälp, istigatha, med Allahs sändebud från den här hycklaren. Och då så sa profeten alaihissalam, innahu la yustaghathu bi, wa innama yustaghathu billah. Man söker inte hjälp hos mig, utan man söker endast hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadithen finns i At-Tabarani. Och det är en av de lärda från Salaf som heter Sulaiman ibn Ahmed, som har skrivit de tre stora ma'ajim, tre stora hadithböcker. Och den här hadithen nämner vissa av ulema att den är daif, den är inte sahih. För att i kedjan finns en man som heter Ibn Lahiyya. Taib, och det var en man som hade svagt minne. Taib, han var en man som hade svagt minne. Men han var alltså pålitlig och han var religiös och sådär. Men det hände att han ibland berättade saker fel på grund av sitt svaga minne. Men ulema säger att om hans hadither får ett stöd från en annan hadith, så är de inshallah godtagbara. Okej? Okay? Här i alla fall så nämner författaren den här hadithen som stöds av verserna vi har nämnt och stöds av islams principer. Och det är då att under profeten Muhammeds tid alaihissalam så fanns det en hycklare. Och en annan hadith nämner att den här hycklaren, det var Abdullah ibn Ubay ibn Salul, som var ledare för hycklarna i Medina. Den värsta hycklaren, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, som var den värsta hycklaren i Medina. Och vad betyder hycklare, munafiq? Vad är definitionen av munafiq? En person som typ låtsas vara muslim, men han förnekar islam i hjärtat. Han säger acceptera islam, trosbekännelsen, men han tror inte på islam i hjärtat. Då är han en hycklare. Skådespelare. Och de här munafiqon i Medina var väldigt jobbiga. De krigade mot, försökte kriga mot islam inifrån. Och retade muslimerna och skojade om religionen och försökte försvaga muslimerna och så vidare. Och profeten Muhammed al-Islam visste vilka de var. Allah hade berättat för honom vilka de var. Taib. Och egentligen de här människorna, de har ju lämnat islam. De har ju lämnat islam. Alltså när de säger trosbekännelsen, då blir de muslimer. Men sen så är de inte muslimer, de är kuffar. Så deras egentliga straff borde vara att de skulle avrättas. Taib. Men profeten lät bli, alaihissalam. Här i alla fall, sahaba tyckte att de var jobbiga, de störde dem, de var jobbiga. Så de gick och sa, ja Rasulullah, kan du inte hjälpa oss? Men ordet de använde till varandra, det var, kom så ska vi, nestarif, söka nödhjälp vid Rasulullah sallam. Och när han hörde det här ordet så tyckte han inte om det. Han sa, man ska inte söka nödhjälp hos mig utan bara hos Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Här nämner ulema att i grunden så var det någonting okej de frågade om. Någonting som han var där och han kunde göra det som de bad om. Han kunde stoppa den här hycklaren. Taib. Så det var inte kirk som de gjorde. Men vad var det som hände? Det var ordvalet. Profeten al-Islam vill inte att man använder sådana här ord. Istigatha. Det är väldigt mäktiga ord att söka nödhjälp. Även om det kan vara tillåtet, som nämns i surat al-Qasas, fastaghathahu alladhi min shi'atihi. Att den här mannen från Bani Israel sökte hjälp av Musa al-Islam. Ordet istigatha. Så i grunden är det tillåtet. Men Profeten al-Islam ville stänga dörren till kyrk och ville försvara tawhid så gott han kunde. Så att han stängde dörren, använde inte sådana här ord och sådana här termer. Utan säger ni istirata, då är det från Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Men här finns en annan lärdom. Och det är att, och det är också en annan tolkning på hadithen, att det här som ni ber om, att jag ska döda den här mannen, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, är någonting som jag inte kommer göra. Taib, jag kommer inte göra det här. Utan det här, ni får vända er till Allah och klaga hos honom. Jag kan inte döda honom. Taib. Varför? Skulle han inte döda honom?
Ja. De kommer säga att han dödade sina...
Precis. Varför dödade inte profeten al-Islam dessa hycklare som krigade mot islam? Jo, för att de utåt, i folks ögon, så var de muslimer. Eller hur? En man som säger la ilaha illallah, han går till moskén och ber. Men han är kafir. Men folk, de vet inte det. De ser honom som muslim. Så vad skulle hända om profeten al-Islam samlade alla munafikon och dödade dem? Hur skulle ryktet sprida sig på arabiska halvön? Att Mohammed dödar sina sahaba. Taib. Och därför så sa han att jag dödar inte dessa munafikon, för folk ska inte säga att Mohammed dödar sina sahaba. Så han lät bli. På grund av den stora ondskan som skulle ske. Även fast det kanske skulle vara någonting bra egentligen att döda dem. Men han lät bli för att folk inte ska säga att Mohammed dödar sina sahaba. Subhanallah. Om folk bara kunde förstå den här hadithen idag. Vad är det kuffar säger om muslimer idag? Muslimer dödar varandra. Eller hur? ISIS, Daesh, Qaida, Shabab, Boko Haram, jag vet inte vad. Döda varandra. Eller hur? Exakt det ryktet som profeten s.a.v. försökte undvika gör de här människorna idag. Tillskriver de islam. De ger islam ett dåligt rykte. Visar en dålig bild av islam. När folk idag hör om jihad, de tänker negativt. Folk hör om khalifa, islamisk stat, sharia. Allting, allt blir bara negativa. För de har gett en sån dålig bild av islam. Allah al-Musta. Det är jätteviktigt att tänka på vilken bild ger man av islam utåt. Jätteviktigt. Men i alla fall, här så nämnde då profeten al-Islam att man inte ska göra istigatha med profeten Muhammed al-Islam. Och han vägledde oss också till att använda de bästa av ord för att skydda oss från att falla in i någonting som kan vara förbjudet, som något som kan leda till kyrk. Och vi lär oss också av hadithen som Sheikh Fawzan säger, att man ska ha tålamod i motgångar för Allahs skull. Och vi lär oss också hur klandervärt det är med hyckleri i islam. Och vi lär oss också hur haram det är att såra och skada muslimerna. För det här är från hycklarnas gärningar. Hycklarna är de som skadar och sårar muslimer. Det här är inte en muslimsk egenskap. Och återigen, vad ska vi säga om de människor som slaktar muslimer som lamm? Subhanallah. Är inte det här att skada muslimerna i högsta grad? Subhanallah. Det här var dagens kapitel och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.